Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 36. I den här podden samtalar vi om mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är ju jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden, den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet samtalar jag med Åsa Strid från BRÅ, alltså Brottsförebyggande rådet. Och Åsa var en av talarna på seminariet Upplevd faktisk och verklig trygghet vid Mötesplats Samhällssäkerhet som anordnades i november förra året. Åsa berättar om resultaten från senaste nationella trygghetsundersökningen som BRÅ gör varje år. Och den visar att kvinnor oroar sig mer än män för brottslighet och att 12% av kvinnor väljer att inte gå ut på kvällen för att de känner sig otrygga. Åsas telefonlinje är lite skakig emellanåt, men spetsa öronen ordentligt, det är värt det. Häng med! Åsa, välkommen till Lottapodden.
Tack så mycket.
Kan inte du bara berätta lite för lyssnarna, vem är du?
Ja, jag heter Åsa Strid och jag arbetar som biträdande enhetschef för enheten för statistiska undersökningar på Brottsförebyggande rådet. Och jag är även projektledare för nationella trygghetsundersökningen, NTU.
Mm. Och den har ju BRÅ gjort några år nu, men berätta lite om den. Varför görs den och vad är innehållet?
Nationella trygghetsundersökningen började ju göras redan 2006. Och anledningen till att man började göra den då, det var att man såg att det fanns en brist i de mått man har på brottsligheten i Sverige. Tidigare så tittade man mycket på statistiken över polisanmälda brott, fast man visste att den statistiken egentligen inte alls speglar brottsutvecklingen, men det var liksom det bästa man hade. Mm. Vi vet att det är långt ifrån alla brott som anmäls till polisen, och vi vet också att anmälningsmöjligheten kan ändras över tid. Och det kan också vara andra saker som gör att anmälningarna går upp och ner, till exempel hur polisen väljer att jobba och insatser man gör. Det kan ju kanske anmälningarna gå upp fast kanske att man egentligen har minskat på det.
Mm.
Och därför behöver man ett mått på som var mer objektivt och som faktiskt syftar till att mäta brottsligheten. Men också att titta på hur det står till med otryggheten och förtroendet.
Mm. Men det där är ju lite spännande då, tycker jag, att man faktiskt insåg att alla brott inte anmäls. Har man kunnat se i undersökningen vad det beror på?
Ja, så det beror ju väldigt på lite olika saker. Vissa typer av brott kan det ju handla om att man kanske tänker att polisen inte kan göra någonting. Och det kanske är en realistisk bedömning man gör, för man kanske förstår att om man blir utsatt för ett lindrigare stöldbrott så kanske polisen inte prioriterar det om de har väldigt mycket mer allvarliga brott att titta på samtidigt. Så det kanske är en rimlig bedömning man gör. Men det kan ju också handla om andra saker, som att man har blivit utsatt för sexualbrott. Det är upplevs som väldigt jobbigt och integritetskränkande att svara på frågor om det av polisen. Det kan också vara så att man känner igen personen och därför väljer att inte anmäla, som man inte vill. Eller att man skäms eller känner sig skyldig för att man inte borde göra det och sådana saker. Mm.
Och NTU, i den så är det ju ganska många personer som svarar, och ni gör den varje år. Men hur genomförs den? Är det så att ni ringer upp människor eller får de svara på en enkät? Och när är de sista siffrorna ifrån?
Ja, de sista siffrorna är från NTU 2017, som då genomfördes i början av 2017. Och hittills har vi gjort så att undersökningen har varit en telefonintervjuundersökning där man har tagit ett urval på 20 000 i befolkningen, och sen har man då försökt kontakta dem på telefon. Och det ansågs från början vara den bästa metoden, för att telefonintervjuundersökningar gav en bra svarsfrekvens då när man började för över 10 år sedan. Men nu så har samhället förändrats och våra telefonbeteenden har förändrats, och därför är det mycket svårare att få folk att svara i telefon. Alltså, problemet är inte att folk när de svarar inte vill delta, utan problemet är att man inte svarar när det ringer ett okänt nummer.
Just det.
Därför har vi nu beslutat att gå över till en post- och webbenkät istället.
Mm.
Där man ser att man visserligen inte riktigt har lika hög svarsfrekvens. Där är inte beteendet under förändring på samma sätt. Utan man är ungefär lika benägen att svara sådana enkäter nu som för några år sedan.
Mm. Och vad ser ni för trender nu då? För nu som sagt, den har pågått i över 11 år och senaste nu är från 2017. Vad var trenderna som ni såg?
Ja, de trender vi ser de senaste mätningarna, det är ju tyvärr ganska negativa trender. Vi ser en ökning av några olika typer av brott. Det handlar om bedrägerier och trakasserier och sexualbrott. Det är en ökning som har pågått i några år nu. Vi ser också att vi har högre nivåer av otrygghet och oro för brott än vad vi hade för några år sedan. Samtidigt som de senaste åren så ser vi en minskning i andel personer som upplever att de har stort förtroende för polisen och övriga rättsväsendet.
Lite oroande med andra ord. Tror ni att, jag tänker när ni har tittat på resultaten, ser ni att det kan ha någon korrelation med hur diskussionerna har förts i media till exempel? Att det kan påverka hur otrygg man känner sig?
Den här undersökningen är ju inte designad för att svara på frågan om varför, utan den är ju gjord för att vi ska få en bild av hur det ser ut i samhället och hur det har utvecklat sig vad gäller utsatthet och otrygghet och förtroende. Men man kan nog ändå se de här resultaten om otrygghet till exempel då, mot bakgrunden av att vi verkar ha en ökad utsatthet för några olika typer av brott. Mm. Och vi kan också se det mot bakgrund av att vi ändå har haft en väldigt livlig debatt de senaste åren som handlar om just brott och straff och som också har handlat om polisens förmåga att hantera de inkomna ärenden.
Mm.
Så att det kan väl rimligen tänkas inte vara opåverkad av den debatten, men däremot hur mycket det spelar in och på vilket sätt, det vet vi inte.
Mm. Och i undersökningen så ser vi också att kvinnor känner sig mer utsatta och också är mer utsatta för vissa brott, eller hur?
Ja, vi ser att kvinnor känner sig mer otrygga och mer oroliga för att utsättas för brott än vad män gör. Och det gäller i princip alla frågor om otrygghet och oro för brott som vi har. Förutom någon fråga där som handlar om oro för stöld eller skadegörelse på fordon. Där är det ungefär lika mellan könen. Men annars så har vi sådana siffror som visar att kvinnor är mer otrygga och mer oroliga. Det gäller både sånt som handlar om att man själv är orolig för att själv utsätts för brott. Men också att någon närstående ska drabbas av brott.
Mm.
Eller oro för brottsligheten i samhället på ett mer generellt plan.
Och hur ser siffrorna ut då? För nu låter det ju ganska dramatiskt när jag säger att ni har sett att den här trenden finns. Men hur ser siffrorna egentligen ut?
Ja, om vi ska titta på skillnaden mellan kvinnor och män så ser vi att det är 30% av kvinnorna som säger att de känner sig otrygga när de går ut på kvällen i det egna bostadsområdet. Jämfört med 9% av männen.
Mm.
Det är stora skillnader.
Mm.
Och sen så är det hela 12% av kvinnorna som uppger att de inte alls går ut på kvällen på grund av sin otrygghet. Jämfört med 2% av männen. Så det är verkligen inte några små skillnader.
Och det är ju fruktansvärt att vi har liksom 12% av kvinnorna i Sverige som känner att jag kan inte ens gå ut. Alltså det är otroligt hämmande. Vad ruskigt.
Ja, så det här får ju betraktas dels såklart är det ett väldigt stort problem för varje individ som drabbas av den här otryggheten. Men det är ju ett problem för samhället och demokratin i stort. Ska vi ha ett jämställt samhälle så ska alla grupper kunna vara med och delta på lika villkor.
Mm.
Så länge mer än var tionde kvinna inte vågar gå ut på kvällen, då är det ett misslyckande.
Och kvinnor anger ju också i högre grad att de är utsatta för trakasserier och sexualbrott. Och det här var ju då innan MeToo-kampanjen drog igång också.
Precis, de här siffrorna är inte påverkade av MeToo-kampanjen. Jag kan också nämna att de inte heller påverkade av att vi har gjort metodförändringar i undersökningen, utan det kommer efteråt.
Och jag tänker också förtroendet för rättsväsendet, eller polisen var det väl specifikt, va?
Både polisen och rättsväsendet.
Just det.
Och domstolarna och åklagarna och kriminalvården.
Hur ser trenden ut där? Alltså hur allvarlig är trenden?
Ja, den är inte så mångårig den trenden. Utan det handlar om ett eller två år med sjunkande förtroende. Men å andra sidan är det sjunkande, alltså har det sjunkit ganska kraftigt under de här åren. I alla fall om man tittar på förtroendet för polisen och rättsväsendet som helhet. Mm.
Och i en demokrati tänker jag att det är där rätt förfärligt. För där behöver vi ju verkligen känna att vi blir rättvist behandlade och att vi vågar anmäla brott, tänker jag.
Ja, precis. Det är ju självklart jätteviktigt med förtroende för rättsväsendet. Så är det ju. Lägga till att det finns dock en studie från Brå som visserligen har några år på nacken nu, men ändå där man ändå såg att anledningen till att man inte anmäler ett brott, det är inte att man har lågt förtroende för rättsväsendet. Det är ofta andra orsaker. Så att, jag vill ändå ha det sagt att det inte behöver hänga ihop.
Ja, men det var ju positivt i alla fall. Ja. Och jag tänker precis det här du sa med att ja, men det kanske är ett mindre brott. Jag menar, det har jag ju själv gjort när jag haft inbrott i bilen till exempel. Att jag känner att oh, det tar mer tid för mig att anmäla det. Även om jag borde göra det för att det ska finnas med i statistiken naturligtvis. Men jag förstår ju den logiken också naturligtvis. Okej, så nu någonstans ändå ser vi ju de här siffrorna. Och som sagt, vi har ju en livlig debatt i media. Och nu antar jag då håller ni på att dra igång 2018 års studie.
Ja, precis.
Och då kommer ju den naturligtvis genomföras då innan valrörelsen. Annars hade ju det varit väldigt intressant att se vad det, diskussionerna i valrörelsen kanske påverkar. Men ja, det kanske då att vi ser en effekt av MeToo-rörelsen möjligtvis. Men det blir spännande att få se resultaten av den sen så småningom då.
Ja, det ser vi verkligen fram emot i spänning.
Ja, men jag tänker se en tack Åsa att vi fick ta lite tid och så hoppas vi att lyssnarna börjar fundera lite på vad det kan vara för någonting som ligger bakom de här siffrorna och vad de själva kan göra för att bidra till en ökad trygghet naturligtvis.
Ja, tack så mycket.
Men hörde ni vad Åsa sa? 12% av kvinnor i studien stannar inom kvällarna för att de känner sig otrygga. 12%. Alltså den trenden måste vi ju vända. Och här är jag övertygad om att det är vi medborgare tillsammans som kan skapa en ökad trygghet. I grund och botten handlar det ju om att vi måste stå upp för de värderingar som vårt demokratiska samhälle vilar på. Och då ingår det med 17 att bry sig om varandra. Gå gärna utbildningen När det oväntade händer som Svenska Lottakåren arrangerar. Då får du stöd i att identifiera vad som är otryggt i ditt lokalområde och hur du kan vara en stark kraft i att bidra till trygghet. För du vet ju att ensam är inte stark, eller hur? Lästips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet hittar du som vanligt på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, jag går då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om 2 veckor den 8 mars. Och det är ju internationella kvinnodagen. Och vem du får möta då, ja det får bli en intressant överraskning. Så för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt så prenumerera gärna på Lottapodden på Apple Podcast eller Podbean. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!